välkommen till ett nytt avsnitt av DI:s ledarpodd. Idag är det onsdag den 21 september. Klockan är snart 9 på morgonen. Jag heter Frida Wallnor och med mig här har jag mina kollegor Henrik Westman och PM Nilsson. God morgon.
God morgon. God morgon.
Och till skillnad från de poddar som vi har spelat in sen sommaruppehållet så kommer vi idag faktiskt inte att prata om det politiska spelet i Sverige. Regeringsbildningen befinner sig ju i ett läge nu när det egentligen inte händer så mycket och inte finns så mycket att diskutera. Vi väntar ju mest på besked nu från Ulf Kristersson om hur hans regering kommer att se ut. Så därför ska vi faktiskt idag passa på att prata om ett ämne som ligger den här ledarsidan varmt om hjärtat, nämligen omställningen av fordonsflottan bort från fossila bränslen. Vi ska både prata om reduktionsplikten och om bilindustrin. Så om vi börjar då med det sistnämnda så har det ju varit en hel del uppmärksamhet kring nyheten om att sportbilsmärket Porsche ska börsintroduceras i Tyskland nästa vecka. Och det verkar bli en av de största noteringarna i Tyskland någonsin. Henrik, varför är det sån här hype kring den här noteringen, tror du?
Jag tror att det beror på att Porsche är ett unikt bolag. Det är unikt i bilvärlden, men det är också ett lyxföretag. Det finns ett skimmer runt Porsche som få andra bolag har. Det är synonymt med sportbil. Deras mest ikoniska modell är ju 911 och det är ju en modell som jag tror väldigt många människor även utanför bilvärlden känner till. Den har ju sett mer eller mindre likadan ut sedan den lanserades 1963. Så det är ett märke och en bil som jag tror många har en relation till. Och nu gör de då entré på börsen och intresset lär vara väldigt, väldigt stort för bolaget. Förhandsuppgifterna pekar på det. Värderingen är ju enorm, som du sa. Det är en av de största noteringarna i Tysklands historia. Det är den näst största faktiskt efter Deutsche Bank. Bolaget värderas ju till de siffror vi såg här då i söndags. Nästan 800 miljarder kronor, så det är ju otroligt. Det här bolaget skiljer ut sig också från andra bilföretag. De har ju en högre lönsamhet och är ju mer att jämföra med ett bolag som Ferrari. Eller ett det här franska lyxkonglomeratet LVMH. De har ju rörelsemarginaler på upp mot 20%, vilket är unikt.
Och sen har de en eloption, eller hur?
De har en eloption.
En trovärdig sådan.
En mycket trovärdig sådan, och det är ju det som är så fantastiskt, för man förknippar ju Porsche enormt mycket med förbränningsmotorer som sitter bak i den här 911. Men de har ju tagit klivet in i elbilsvärlden, de har gjort det snabbt och på ett väldigt framgångsrikt sätt. De har ju en modell som heter Taycan och den sålde i fjol faktiskt mer än 911 som ju har sin förbränningsmotor. Så de är på väg in i elbilseran på ett väldigt, väldigt framgångsrikt vis.
Men i och med att det börsnoteras, tar man inte bort lite grann av mystiken kring det här bolaget? Att det blir liksom allmän gods?
Ja, jag tänker mer att det är ett fantastiskt tillfälle att få äga en del av Porsche. Även för alla människor som inte har råd att köpa en Porsche så kan man köpa en aktie.
det är som svenska tonåringar och Tesla. Ja, men får jag fråga, om de inte hade haft ett trovärdigt elbilsprogram, hade det skett någon börsintroduktion då? Tror du?
Det är ju väldigt svårt att säga. Ferrari gjorde ju det. De börsnoterades ju när de inte hade någonting alls i elväg och är ju fortfarande i mångt och mycket ett bensindoftande företag.
Mm. Okay, men värderingen hade rimligen varit mycket, mycket lägre.
Det skapar ju en mycket, mycket större trovärdighet med tanke på vad vi faktiskt är på väg in i och vad den tyska bilindustrin faktiskt gör på det här området, som ju är oerhört intressant. Det sker ju en väldigt snabb omställning i det land där förbränningsmotorn uppfanns och ett land som just är kända för sin bilindustri och som har varit väldigt, väldigt framgångsrika på diesel, bensin och att utveckla växellådor. Nu är det inte det man behöver längre. Nu behöver man kunskaper om battericeller och mjukvara.
Men om man ska titta framåt då, hur det kommer att gå för Porsche på börsen, så släpper de ju ganska få aktier till försäljning, alltså väldigt liten free float. Och det är ju någonting som också Polestar gjorde Volvo Cars elbilsmärke som noterades på New York-börsen i somras. Och det bolaget har ju gått väl ganska knackigt på börsen, får man säga. Finns det inte en risk att Porsche nu går samma väg?
Jag tror att det i det fallet handlar mer om Polestar-problem. Det är klart att det alltid är bra att så mycket aktier som möjligt handlas på börsen. Men i Polestars fall, vad jag förstår, så handlar det mycket om komponentbrist från Kina. Att man inte kan tillverka så många bilar som man faktiskt vill göra. Att man har tvingats skruva ner sin prognos. Och som DI skrev här i förra veckan, då man gjorde ett stort jobb om just Polestar och Volvo Cars, så finns det ju också risk för att bolaget måste ta in mer pengar i en ny emission. Så det har ju varit något av ett sänke, och som den genomgången visar så skiljer ju Polestar ut sig genom att ha gått klart sämre än många andra bilföretag.
Men alla de här elbilsaktierna har väl någon slags Tesla-option i sig? Det sägs att Li Shufu, som äger Geely, nu heter han Erik någonting, han har bytt namn, att han satt uppe på nätterna för några år sedan och tittade på New York, eller de amerikanska börserna, och hur Teslas aktie steg och steg och steg och steg. Och till slut så värderades ju det företaget mer än alla de stora fordonstillverkarna i världen. Och då bestämde han sig för att trycka på elkonverteringsknappen. Och då kom det här stora genomslaget i Göteborg på Volvo Cars och de övriga märkena som han har. Så det är väldigt fascinerande vilken tilltro som marknaden har till elbilen och att den snabbt kommit över.
Ja, det tror jag också är en av de stora utmaningarna framåt. Att jag tror att det här kundskiftet går så mycket snabbare än vad någon kanske riktigt kunnat prognostisera och föreställa sig. Så nu måste ju hela den här infrastrukturen kring elbilen hänga med.
Mm. Ja, det är ju verkligen en stor fråga. Dels själva laddstolparna, men också eltillgången. Men det kanske vi inte behöver gå in på nu, men däremot elstolparna är ju mer av ett akut problem då. Varför byggs det inte fler laddstolpar idag redan?
Jag kan inte det, men det är säkert komplicerat att göra städer, tror jag.
Det är väldigt komplicerat att göra städer, och det behövs tillstånd för att göra de här offentliga laddplatserna, och de tillstånden har tagit väldigt, väldigt lång tid. Men nu finns det ju utredningar igång på det här området för att det ska gå mycket snabbare, och det måste gå mycket snabbare. Jag läste en ganska ny rapport från Boston Consulting Group som har tittat på hur mycket många laddpunkter vi behöver i Sverige fram till 2050, och de säger 3 miljoner. Idag finns det 15 000. Så det är ju liksom en uppgift av bibliska dimensioner som är framför oss. Bara vad gäller infrastrukturen.
Mm. Men är det staten som bara går in och bygger laddstolpar, tycker du, PM?
Nej, det tycker jag inte. Om man jämför med den så kallade laddpunktsmarknaden som vi lämnar, det vill säga bensinmackarna, så var det ju aldrig staten som byggde någonting, utan det var ju privata bolag. Det finns nog starka skäl att låta marknaden sköta detta. Det tror jag den kommer lyckas med. Däremot så börjar staten underlätta med tillstånd och kraftproduktion.
Slutligen då, vad skulle ni säga, tyska bilindustrin, vad betyder den för svensk ekonomi? Vi har ju hört väldigt mycket om olika tyska bilföretag som investerar i svenska, norrländska industrirevolutionen.
Framförallt så hänger den ihop, tycker jag. När man tittar på svensk bilindustri så är det ju ett slags annex till tysk. Och om man tittar på hur produktströmmarna går, så på fabrikerna i Göteborg och Skövde och sådär, så kommer ju många produkter från de tyska områdena, numera delvis från Kina. Men det är som att det är samma kultur, samma kluster. Mm. Så att i någon mening så var det väl tyskarna som lärde svenskarna att bygga bilar. Och det som framförallt Volkswagen har gjort med sin elomställning har ju fått väldigt stor inverkan på hur Volvo Cars tänker. Och nu är det ju spännande att se om även lastbilarna lyckas med den här omställningen.
Och det finns alltså just Volkswagen som du nämnde, PM, de har ju samarbete med Northvolt exempelvis. Just batterier är ju liksom en av de viktigaste vad ska man säga, insatsvarorna som man behöver framåt i den här industrin. Så att Volkswagen och Northvolt har ju ett samarbete i Tyskland och de är ju också stora kunder till Northvolt. Så att det händer ju mycket där tror jag inom elbilsutvecklingen som är gemensam och där det finns en hel del kontakter och mycket inspiration. Eftersom Tyskland är ju, måste man ju säga, något sena på den här bollen. Det finns ju, jag har pratat med bilreportrar som har bokstavligt talat hört tyska bildirektörer skratta när den här första Tesla S rullades ut. För de kunde liksom inte se vad det där var och inget hot mot den tyska förbränningsmotorn. Men nu ställer de om och de gör ju det på ett väldigt snabbt och brett sätt.
Om vi då går över till reduktionsplikten så befinner vi oss ju i ett osäkert läge nu vad gäller reduktionspliktens framtid. Riksdagen beslutade ju i somras att pausa de planerade höjningarna.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Efter den hårda kritiken som har framförts från bland annat flera riksdagspartier om hur reduktionsplikten trissar upp priserna vid pump, framförallt då på diesel. Men samtidigt så kom det ju nu en rapport från Energimyndigheten, den så kallade kontrollstationen som de har i uppdrag att göra, att utvärdera reduktionsplikten, som då sa att reduktionsplikten kommer vara avgörande framöver om Sverige ska kunna nå utsläppsmålet för inrikestransporter. Så att det är lite så här mitt emellanläge nu, samtidigt som vi inte heller vet hur regeringen kommer att se ut framöver. Kommer reduktionsplikten att överleva det här, tror ni?
Nej, jag tror inte det. Och det har att göra med olika saker. Dels det som vi pratade om nyss, om hur marknaden riktar in sig mot eldrift. Och då är det ju, och det går snabbt, och då är det väldigt vanskligt att bita sig fast i den tekniken som alla håller på att lämna, nämligen förbränningsmotorn. Och att utveckla system och raffinaderier och sådär för att underhålla den maskinen som nu håller på att förbjudas i massa delstater i USA, och EU verkar också dra någon slags streck för när försäljningen kan upphöra. Så det är väl kanske det starkaste skälet. Ett annat skäl är att nyttjandet av biobränslen håller på att få allt fler frågetecken kring sig från politiskt håll. Det så ser man då den svenska riksdagen, där det är väl kanske mer liksom folkliga eller populistiska orsaker, men i alla fall så har ju drivmedlet blivit väldigt dyrt. Och då pausar man det, och sen finns det då partier som Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, som ifrågasätter det i grunden. Och sen finns det tecken i EU på att man håller på att omvärdera biobränslet. Det anses inte lika hållbart som man tyckte för några år sedan. Och sen är det ju ett de facto utsläpp som man gör när man bränner biobränslen. Det är ju inte utsläppsfritt som vissa säger, utan det är ju ett utsläpp av koldioxid eftersom man bränner kolväten. Och biobränslen orsakar samma typer av föroreningar i städer och sådär. Så att det finns ju problem med detta bränslet.
Och de problemen påverkar ju också de potentiella investerare som är, tidigare har varit intresserade av att producera mer biobränsle, exempelvis i Sverige. Som det är idag så importerar vi ju 90% av det biobränslet som vi använder här. Och det är ju någonting som man har, från politiskt håll ju har sagt att det här vill vi ändra på. Och det är ju många bolag som också har uttryckt intresse för det här. Mm. Men man kan ju verkligen fundera hur riskvilliga man kommer att vara med den här typen av osäkerhet som är just nu när det gäller reduktionsplikten. Mm. om de här bolagen kommer att investera. Och det gäller framförallt, ska jag säga, de biobränslena som man kan blanda in i bensin. Där går ju omställningen till elektrifiering mycket snabbare. Mm. Och den typen av biobränslen är ju svårt att se med tanke på att tidshorisonten är så pass kort, vem som ska våga ta de investeringarna. Men när det däremot gäller biobränslen som man kan blanda i diesel, som kanske då främst används i tyngre fordon, så är väl framtiden lite längre. Men jag tror fortfarande att det här är riktigt illa för de bolagen, till exempel Preem och Södra skogsbolaget där, som har varit sugen på den här typen av investeringar.
Du skrev ju idag en mycket bra ledare om detta, Frida. En aspekt som jag tror man kanske underskattar i debatten, det är städernas luftvårdsmyndigheter. Därför de är ju, i Sverige har vi ju inga problem riktigt, inte ens i Stockholm. Här är kanske sämst luft, men det är hyggligt bra, va? Men i riktigt stora städer runt om i världen så är ju luftvårdsmyndigheterna av nöd väldigt, väldigt aktiva med att förbjuda utsläppskällor. Och biobränslen är ett utsläpp av föroreningar. Kväveoxid till exempel. Mm. Så att det är ju riskfyllt. Om man till exempel tittar på de indiska städerna, så fort det kommer en billig ersättningsteknik till förbränningsmotorn så kommer de omedelbart förbjuda den, eftersom de har sådana enorma problem varenda vinter. Och det är likadant med de kinesiska städerna. Och i USA så är det ganska vanligt att borgmästare går ut och förbjuder sådant som förorenar stadsluften.
Mm. Men varför har vi svenskar en sån förkärlek till biobränslen då? Hur kommer det sig? Är det skogen?
Jag tror att det är en svensk klassiker. Det här händer ofta i Sverige. Det var likadant med etanolen. Det finns ett tydligt näringsintresse. I detta fall skogsindustrin, som vill hitta ytterligare ett förädlingsvärde. Och sen så är man artig mot den ganska sega svenska fordonsindustrin, som traditionellt sett har törstiga och tunga bilar. Och sen så finns det lättköpta politiska partier som ofta går näringsintressernas ärenden. Och då blir det så här. Då blir det ett svenskt stickspår. Jag tycker det liknar etanolhaveriet, som i någon mening försatte Saab i konkurs faktiskt. Så det kommer sluta med förskräckelse.
Fast om man tittar på volymer så är det ju väldigt, väldigt lite av det vi använder som biobränsle idag som kommer från svenska skogen. Som jag förstår det, så alltså allt det vi importerar från det finska statliga bolaget Neste till exempel, det görs ju av slaktprodukter framförallt, och restprodukter från palmolja, och har ingenting med skogen att göra. Nej. Så det är den svenska produktionen som framförallt bygger på skogen, men det är som jag sa innan, så är det en väldigt liten del. Så det där känns ju också som att det är lite grann villfarelser.
Det är mer förhoppningar om att det ska bli så. Mm.
När man pratar om det här så kritiken handlar ju framförallt då om att svenska hushåll det blir mycket dyrare att tanka, och för svenska bolag så tappar man konkurrenskraft jämfört med sina europeiska motsvarigheter till exempel. Men från politiskt håll har man ju sagt att nej, men det här kan Sverige ta. Sverige ska gå före när det gäller klimatarbetet, och därför har vi vårat superambitiösa utsläppsmål för inrikestransporter. Men har de inte en poäng i det här? Är det inte bra att Sverige går före? Vad säger du, Henrik?
Ja, lite som du var inne på i din ledare, så finns det ju väldigt ambitiösa klimatmål på EU-nivå redan. Och det hade väl varit logiskt, bra och enklare för Sverige att ansluta sig till det istället för att klamra sig fast vid det här. Det som har hänt också i världen med de skenande energipriserna har ju också, så att säga, satt ljuset på hur det har blivit ännu svårare att uppnå det här målet.
Det finns framgångsrika exempel internationellt där det har varit framgångsrikt att gå före. Men det har nästan alltid handlat om förbud. Att man lokalt har förbjudit någonting. Bodensjön i Alperna är ett sånt exempel. Där de omkringläggande, det är en stor dricksvattenreservoar. Och där har man alltid haft världens hårdaste reglemente för utombordsmotorer. Finns inget reglemente som är svårare att klara. Och då har Honda och Mercury och de här satsat på att klara det. Så att de har satt ett exempel. Ett annat exempel är då luftvårdsmyndigheten i Los Angeles som har ständiga problem med smog. Där har de också jobbat med förbud och det har gjort att den amerikanska lastbilsflottan har anpassat sig till det. Därför att alla vill in i LA:s hamn och lossa och lasta. Mm. Så att om säg att Stockholm lokalt eller Sverige skulle börja jobba med sådana här förbud. Det kan hända att det skulle öka omställningen. Däremot så ser jag inga exempel i världen på att enskilda länder har gått före på ett framgångsrikt sätt med en viss teknik eller ett visst bränsle. Utan där är man mycket mer på en internationell marknad och då är det svårt att sticka av.
Men jag håller helt med Henrik när det gäller i den här frågan om vårat mål för inrikestransporter. Att där rör sig EU väldigt starkt framåt. Ja. Och nu pratar man ju om att man ska inkludera transporter i handeln med utsläppsrätter. Mm. Och det skulle ju vara en väldig ambitionshöjning från EUs sida. Så att på så sätt finns det ju verkligen också anledning att fundera om vi verkligen ska ha kvar det här målet. Inte bara slopa reduktionsplikten utan också slopa det här målet för att anpassa oss till EU-nivån. Det tycker jag faktiskt.
Ja, och ett argument för det är precis det du säger, nämligen att EU har blivit långt mer ambitiös på den här punkten än vad man trodde från början.
Sista frågan då. Vi har varit inne lite grann på skogen. Och det har ju varit en konflikt som har pågått länge mellan den svenska skogsindustrin och EU. I att man har olika syn på hur man ska bruka skogen helt enkelt. Men nu finns det fler och fler tecken på att svenska skogsindustrin faktiskt håller på att svänga. Vad är det som händer?
Det är sjukt intressant. Jag tror att man blev rädd för att EU när de tittar på svensk skogsbruk skulle se det som ett plantage. Och för den svenska skogen är i så hög grad planterad. Och det svenska skogsbruket använder kalhyggesteknik på ett sätt som man helst vill undvika i EU. Och EU säger numera så här att vi tänker inte tillåta import av virke som kommer från plantager. Och då försöker man påverka det brasilianska skogsbruket. Men den svenska skogen är liksom snubblande nära att uppfattas som en plantering. Så att jag tror att det har med det att göra. Plus att man kanske börjar se att det finns så många olika värden i skogen. Sociala värden, biologiska värden, klimatvärden som har med förmågan att upprätta kolsänkor att göra. Och sådär. Så att, då kanske man tycker att det är intressant med EU-sammanhanget och inte försöka på sig, inte försöka hålla fast vid en svensk särlösning.
Nej, men det låter ju som väldigt sunt om man skulle få en lite mer konstruktiv dialog. Också att kommande regering kan ha en lite mer konstruktiv dialog när det gäller skogspolitiken och också EU-politiken.
Ja, det har ju låtit från den svenska regeringen som att EU ska inte komma här och reglera vårt skogsbruk. Mm. Men EU gör det. Det är ju där den stora regleringen görs.
Vi sätter punkt där för idag. Nästa vecka är vi tillbaka och då tror jag återigen vi måste prata om regeringsbildningen. Tack Henrik, tack PM.
Tack
alla ni som lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.